Det kom ju inte precis som en överraskning. Alla tecken visar ju att det kommer nog att stupa igen på mållinjen, precis som förra gången. Och det kanske är sorgligt att man inte har på allvar tagit i beaktande de saker som har kommit fram under vägen. Och faktiskt på allvar fundera hur man kan forma den här så att den faktiskt fyller alla krav som man ställer.
Mm. Det är väl ändå ganska väntat att du säger så med tanke på att ditt parti, Socialdemokraterna, är i opposition och har varit emot det mesta tillsammans med oppositionen mot den här vårdreformen, landskapsreformen. Du är tidigare fullmäktige medlem i Raseborg, så du kanske håller med om att det är bra att den föll.
Nu, jag skulle inte säga att jag håller med om att det är bra att den föll, för att jag tror att vi alla ändå är ense om det, att det behövs någon form av reform. Och jag talar inte som politiker utan som tjänsteman. Jag har jobbat 40 år inom det här området och sitt många svängar under vägen. Och vi har, jag skulle säga att vi som jobbar på fältet har en ganska klar bild hur man kunde ha gjort det här mycket enklare och mycket lättare. Att här var ju problemet det att man började blanda in alldeles för mycket. Och jag skulle säga att det var just det att när man tog in den här politiken i den här saken, så glömde man bort att vad var egentligen den ursprungliga tanken. Det är att alla i Finland skulle få jämlikt lika bra vård oberoende om du sen bor i Evalo eller Hange. Och där liksom, det glömde man bort sen när det blev diskussion om den här valfriheten och sen de här landskapen.
Vi ska återkomma till det här, hur du tycker att man egentligen skulle ha kunnat gjort på ett lättare sätt då. Men om vi riktigt konkret går ner nu till den här vanliga västnylänningen. Social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen föll alltså. Hur påverkar det nu oss vanliga västnylänningar?
Nu, jag skulle säga att det inte påverkar egentligen på något vis. Alltså arbetet på fältet fortsätter precis som hittills också. Så har det gjort alla dessa år. Allt som allt har vi hållit på med det här i 13 år. Så att inte förändra det. Vi har ett kunniga människor på fältet som vet vad de ska göra och de fortsätter.
Om man då ser till exempel på Hange, du är då grundtrygghetsdirektör i Hange. Hur har ni till exempel där då förberett för reformerna liksom riktigt rent konkret?
Då vi har ju varit med ganska aktivt, därför att jag har tyckt att det är viktigt att vi är med. Vi bor i en sån landsända att vår röst bör höras också i de stora sammanhangen. Och då har vi varit med i olika arbetsgrupper. Men vår tanke, och som jag har försökt säga att mina medarbetare har varit den hela tiden, att oberoende om det kommer en reform eller inte, så gör vi det här arbetet så att vi tänker att det blir så bra som möjligt. Och vi kan använda det ändå.
Mm. Vad har man då gjort? Så där som, att du kan faktiskt säga att det här har vi gjort på grund av reformarbetet.
Det allra bästa som har kommit med det här är det att vi har haft ett ökat samarbete med de andra kommunerna. Och det har vi måste ha oberoende sen om vi har velat det eller inte. Och i och med det har vi lärt känna varandra, men också varandras arbetsmetoder. Vi har kunnat dela med oss av våra goda exempel och fått ta del av andras goda exempel. Och det har ju gjort att arbetet har blivit mycket mer mångsidigt och vi har fått mycket tack vare det.
Mm. När du säger att ni har kunnat dela mer av goda exempel, vad kan det vara?
No, vi har ju till exempel olika projekt på gång inom till exempel vården och omsorgen, inom äldreomsorgen. Och till exempel skulle vi säga att Hange kanske är förebild när det gäller sån här översektorell arbete. Till exempel att vi har en sån här grupp till exempel som vi kallar Hyvägruppen, där vi har bildningen och dagvården och ungdomsväsende och social- och hälsovården som möts regelbundet varje månad. Och det är en sån här sak som till exempel har uppmärksammats på andra håll om man har tyckt att det där är en bra sak. Och till exempel, det är en sak.
Mm, precis. Hur mycket har då det här dagliga arbetet i Hange påverkats när ni har arbetat med reformen?
Då det måste man ju nog säga att det har tagit mycket tid. För att det har ju skapats en massa undergrupper, både på högre och lägre nivå. Och vem ska göra den här reformen om inte de som jobbar i kommunerna inom det här området? Och det har ju tagit mycket arbetstid och mycket resurser. Men samtidigt har man ju måste fundera att på vilket sätt hjälper det här mig i mitt eget jobb att se framåt. Att det på det viset, det som förstås kanske har varit lite speciellt är att det är ju sällan man drar igång ett sånt här mastodontmaskineri utan att ha lagstiftningen i skick. Och det har ju lett sen till att man har inte haft liksom klara strukturer och riktlinjer att hur kommer det sen att bli, utan det har ju varit hela tiden en sån här liten att hur ska vi nu tänka. Och därför har vi måste tänka just på det viset att oberoende så måste vi fundera att hur är det här bäst att göra med tanke på verksamheten.
Har ni också gjort någonting helt i onödan bara på grund av det här med reformen att i Angö att ni har liksom satt igång någonting, nej det här har inte funkat och så har ni slutat med det, jag vet inte vad, men kan du ge något exempel om det är så?
Jag kan inte komma på nu att vi skulle egentligen gjort någonting i onödan, utan de arbetsgrupper vi har varit med och startat upp olika projekt, så de rullar vidare. Mm. Och förstås alltid när man håller på med olika projekt så kan det ju komma på vägen att man märker att det här fungerar inte, och så vänder man lite riktning och funderar på ett annat sätt. Men inte liksom så här att man helt och hållet liksom tappar handskarna och säger, lyfter händerna och säger att nu får det vara. Att därför tycker jag också kanske lite att det är fel att säga att SOTE-reformen har nu begravats och är död. För inte den ju det. Nu lever den vidare på ett eller annat sätt.
Mm. Har det då känts också med det här arbetet som så att det har tärt på personalen, att det har tagit bort från vården av hangeborna, servicen av hangeborna på något sätt?
Ja, alltså nu hade ju på det viset varit jobbigt. Och vi har ju fått fundera att hur fördelar vi de här resurserna, för att vi är en liten kommun, vi har lite människor och det där. Och då har vi tänkt som så att vi måste dela upp de här uppgifterna så att inte någon blir allt för mycket belastad. Och vi har haft en ganska klar fördelning att vem som liksom på sätt och vis specialiserar sig på vilka områden. Och på det viset har vi klarat oss, men vi har ju gjort klart från början att alla kan ju inte springa på alla olika grupper, utan man måste helt enkelt ha en klar och bra arbetsfördelning.
Är det då personer i ledande ställning som har arbetat med det här, eller är det också de på verkstadsgolvet så att säga?
Både och. Mm. Både och. Ja, att det är både På högre och lägre nivå, också de som är på verkstadsgolvet har varit med i olika projekt. Men i och för sig är det ju ingenting nytt, för att vi har ju varit hela tiden med i olika projekt. Till exempel ministeriet har startat upp olika projekt inom äldreomsorgen, inom barn- och ungdomsverksamheten. Och vi har de här olika spetsprojekten som man har haft. Så vi har ju nog varit förut också med i dem. Så att folk är nog på det viset i dagens läge ganska vana också. Att man alltid är med. För det är ett sätt att utveckla sitt eget jobb. Och det är nästan omöjligt om man inte liksom på det viset ligger i tiden så att säga.
Hur uppfattar du då att man har tagit emot det här arbetet på bland personalen? Att man jobbar för någonting som man inte riktigt vet att blir det av eller inte?
Nå, omväxlande. Att nu är det ju förstås har varit den här oron och osäkerheten, och nu har det ju kommit fram i diskussioner att är det liksom, vad är det för vits och hur många det sen blir och så här. Så att nu har det ju varit en stor osäkerhet, och det är ju det kanske som har känts mest tungt, att det skulle ha varit enklare om vi först skulle haft lagstiftningen igång och sen veta precis att vad är ramarna och hur kan vi gå vidare. Att det har nog varit och lite tärt.
Hur tror du att det känns för er alla nu? Är det liksom en suck av lättnad, eller nu fortsätter allt ändå som förr? Eller
no, det kan vara både och. Det beror lite på vad man har haft för förväntningar. Att det kan vara både och. Men det där, jag tror nog också att det kan vara lite så här att man tänker att nej, att nu föll det igen. Och man kanske i alla fall har haft en förhoppning att det skulle kunna bli någonting nytt, någonting som man kanske har väntat på. Men det finns utav båda åsikterna.
Skulle social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen ha varit bra för Hange?
No, alltså, en orsak för den här reformen var ju det här med ekonomin. Och det vet vi att små kommuner speciellt kämpar med ekonomin. Inte minst Hange. Och speciellt då den här specialsjukvården som också har höga kostnader. Och det där, och det var ju tänkt på det viset att om man har bredare axlar så blir också den här ekonomiska fördelningen mera rättvis och tynger inte kommunerna på det viset. Och, och, Och där står vi ju nu och funderar att hur ska vi klara. Jag vet till exempel att i Hangö har vi en mycket, mycket tajt budget för det här året. Och jag är nog med lite sån här skräck och funderar att hur ska vi klara det samtidigt som jag vet att vi har en lagstadgad skyldighet att se till att våra invånare får den service de har rätt till.
Är ni i Bågan i Hangö så att säga?
Nu inte skulle jag säga att vi är i Bågan. Men vi får nog hela tiden jobba och fundera på olika lösningsmodeller att hur vi ska klara det. Och det gäller ju den här prioriteringen. Att hur prioriterar vi? När vi inte har pengar till allt så måste vi prioritera att vart sätter vi de pengar som vi har. Och här liksom, det är en sak som vi nu får gå och fundera på. Men samtidigt så har vi har ju faktiskt skapa sådana arbetsgrupper som fortsätter. Vi har till exempel den här C10-gruppen som består av 10 kommuner från Hangö till och med Espoo. Där vi fortsätter, där vi funderar till exempel på upphandling av service, boende, färdtjänst. Nu funderar vi på om vi kan dela på de här lagtjänsterna, juristtjänsterna som också används mycket i kommunen och på det viset. Vi är också med i ett projekt där Helsingfors stad har kallat in alla Nylandskommuner att fundera till exempel på servicesedlar, hur man utarbetar ett bra koncept, har lite liknande kriterier och sen också det här hur man de här upphandlingarna och hur man styr upphandlingarna som nu är väldigt aktuellt och som vi har lite kunskap om i kommunerna. Så att alla de här projekten kommer att fortsätta oberoende. Och de är vi med i och de kommer ju att göra säkert så att vi också får mycket nytta av det.
Så det har inte varit helt bortkastat allt det här som ni har förberett inför reformen?
Absolut inte. Och det är också det som har varit den här springande punkten att vi har varit tvungna att tänka på det viset att i och med att vi inte haft den här lagstiftningen, vi har inte kunnat vara säkra på att vad kommer det att bli, så måste vi forma jobbet på det viset att vi kan fortsätta även om lagen eller den här reformen inte går vidare.
Så att man fick någonting gott ut av det här arbetet i alla fall?
Absolut.
Ja. Kan du nämna någonting till någonting gott förutom det här som du nämnde här just?
Det goda är att man har fått lära känna en massa människor i sina grannkommuner och inom hela Nyland som man annars inte skulle ha blivit bekant med och fått utbyta mycket, mycket olika saker med varandra. Och det har nog varit otroligt, otroligt bra, lärorikt. Och sen har det varit väldigt intressant att se hur man jobbar i de stora kommunerna, till exempel när vi är i det här C10, hur man jobbar i Espoo och hur vi jobbar i våra små här i vår landsända.
Det låter som om man skulle ha varit väldigt isolerade tidigare.
Vår landsända har nog, jag har alltid sagt att vi har varit lite sån här vit fläck på kartan. Vi har inte varit så där väldigt aktiva och vilja åka ut och ta till oss. Att om jag jämför till exempel jag som har ändå varit ganska mycket på olika sådana här seminarier och via mina olika jobb så det där, man har varit mycket aktivare till exempel från mellersta Finland och Lappland att ta sig till exempel på olika sådana här seminarier, medan här har man nog hellre vad heter det då, valt att isolera sig, men i och med det här så har man varit tvungen att aktivera sig och det tycker jag att det är en otroligt bra sak.
Vad händer nu då? Social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen i den här, så som det såg ut, så den finns inte just nu. Men vad händer nu?
Nu funderar man vidare hur man går och det där, jag ska till exempel just på det här SOTE-mötet, tjänstemannakoordineringsmöte på torsdagen. Och där talar man om en sån här bromodell som man tänker att nu allt det som vi har gjort hittills så ska bygga en bro till följande skede. För att alla tror jag är ganska övertygade om att inte sluta det här att när vi får att det kommer ett följande skede och då vill man vara redo. Och igår hörde vi just på nyheterna också att man tänker nu sammanställa en rapport på vad som allt har gjorts hittills. Och så funderar man att hur kan man använda det nu. Att tanken är ju inte att man börjar från noll. Nej. Utan nu liksom bygger man vidare på det som man har byggt hittills. Så det är ju det enda kloka.
Du sa riktigt här i början av intervjun, Elisabeth Kajander, grundtrygghetsdirektör i Hangö, att vi på fältet hade tyckt att man skulle kunna gjort det på ett enklare sätt. Hur skulle man borde ha gjort alltihop?
Det som vi har sett är ju förstås att det där, kostnaderna är dyra på grund av olika saker. Och så som jag många gånger har fört fram är det att till exempel en sån sak att primärvården och specialsjukvården skulle finnas under samma tak skulle lätta otroligt mycket och minska kostnaderna. Och det skulle vara nog en betydligt enklare sak att vad heter det göra. Och det håller man ju på med på olika håll nu i Finland. Till exempel Vasa var här sist och berättade om sin modell. Och det tror jag absolut att när vi tänker också på vårdkedjorna och att det ska fungera så friktionsfritt som möjligt, så det skulle vara en fördel för alla att kunna göra det. Det liksom önskar jag att vi skulle kunna gå vidare med den tanken oberoende. En annan sak är ju det här med att vi vet ju alla att problemet inom primärvården är att vi ska få läkare. Och man har beräknat att man borde få ungefär 1000 läkare till för att man ska kunna då få servicen så att alla får inom rimlig tid vård. Men frågan är ju att hur ska vi få de här läkarna intresserade av primärvården? Vi vet att vi har läkare i Finland, men av någon orsak så lockar inte primärvården. Och det är ju det att den här kulturen har ändrat ganska mycket under till exempel de 40 år som jag har jobbat. Att det där... Och man har gjort undersökningar som visar att ligger man över 50 kilometer utanför de här universitetsstäderna så är det stor risk att det blir brist. Och det har vi ju märkt alldeles tydligt. Att det är stor skillnad till exempel på Sjunde att få läkare och Hange. Att det är liksom helt klart. Och det har bara att göra med det att läkarna flyttar inte och bor där som de gör sitt jobb, utan de rör sig inom ett visst område. Och blir det för långt, så då blir det för långt. Och det här är ju en sån här sak som vi borde fundera på. Att på vilket sätt kan man stödja den här yrkesgruppen så att vi faktiskt får dem. För att jag brukar alltid säga på det här viset, när jag började 1980, så 80-talet var primärvårdens glanstid. Då hade ju också folkhälsolagen kommit ganska just på 70-talet. Sen kom 90-talets depression och sen kom 2000-talet med att man började med de här hyrläkarna. Då liksom vände hela den här situationen inom hälsocentralerna och blev på en helt annan nivå. Och det är nu någonting vi borde fundera på, för att läkarna utbildas ju med offentliga medel, och hur liksom kan man garantera att vi då också inom den offentliga sektorn har den här kunskapen.
Elisabeth Kajander, grundtrygghetschef, direktör i Hange. Har du alls, min sista fråga, någon aning om hur mycket tid du och dina kollegor i Hange har satt ner på socialhälsovårdsreformen?
Jag har inte räknat timmarna, för det går ju in innanför också det vanliga jobbet. Så att det där, men nu kan jag ju säga att det rör sig om hundratals timmar sammanlagt. Och jag har nu varit kanske den som har mest rört mig, för att jag har tänkt att det är min sak att gå ut och hämta den här kunskapen och berätta vidare att vad som händer. Så att mycket tid har det gått åt. Men att jag ser det nog inte som något negativt. Jag är inte på något vis deprimerad nu och tänker att allt är förlorat. Utan jag tänker nog tvärtom att vi har jobbat och vi går vidare. Och det kommer nog ännu att bli riktigt bra. Men att det hoppas jag ju förstås att förnuftet vinner. Och att man tar en sån bit som man klarar av den här gången.
Men hur många år tar det innan det finns någonting konkret?
Om det har tagit 13 år nu, så det där, tror jag ju inte att det tar 13 år till. Okay. Utan nu, jag utgår ifrån att inom de närmaste 5 år har vi någonting.